Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Idag kör vi podd, Lars och Lex. Hur är läget, Lex?
Hej! Det är bra. Jag stod inte och kissade när du ringde. Jag hällde upp kaffe.
Det kan man alltid säga.
Det är ändå morgonpodd ju.
Ja, faktiskt. Jag har aldrig poddat så här tidigt. Ah. Den är 20:09 en vanlig tisdag.
Inte dumt alltså.
Nej, du, vad heter det? Det måste ju ha varit 83 000 år sedan du och jag poddade.
Ja, det var det. Och det lär ju varit svinbra sist, så det är kul att vi kör igen.
Det kanske var tidens begynnelse när vi alltid hade dåligt ljud.
Jinxa inte det nu.
Nej, fan. Jag har jinxat så många saker på sistone, så nu ska jag inte jinxa.
Jag har precis lagt ut en bössa på Blocket, så nu jag hoppas att jag har lagt telefonen så att det inte bara vibrerar hela tiden.
Berätta allt om det där.
Ja, det där är ju alltså lite jobbigt ju. Men, men också kul ju såklart. Jag tänkte jag ska ha en ny bössa och det tänkte rättsenheten, tjejerna och killarna, de tänkte annorlunda. De tänkte, vad fasen ska han med alla de där klass 1-vapnena till?
Ja, precis.
Ja. Så då tänkte de, om du gör av med en eller flera, då kan vi fundera på det.
Ja.
Så att det är bara att börja i fel ände helt enkelt. Jag hade ju gärna skaffat en ny först så att det blev sömlöst där mitt i jaktsäsongen. Men det, ja, nu är det som det är.
Men det kanske är bra att man provar på det där. Det är så här fungerar det för mig. Jag har också sålt precis på Blocket en pipa.
Ja.
Först går jag tänker på det där alldeles för länge.
Ja.
Att jag borde ta tag i det. Ja. Sen när det är för sent kan man väl nästan säga. Då tar jag tag i det där.
Ja.
Och så gör jag det. Och så i de flesta fallen så går det ju väldigt smidigt och enkelt och smärtfritt.
Ja, men det är
och så. Och då tänker jag så här, varför gjorde jag inte det här mycket tidigare så att det inte behövde bli på håret igen?
Ja, precis. Det här kunde jag ha gjort när jag lämnade in ansökan om inköpstillstånd. Ja.
Va, och om vi fortsätter där, vad var det för vapen som du avyttrar nu?
Nu jag ska avyttra en Tikka T3 i 308 och så ska jag inyttra. Jag ska skaffa, jag har ju lämnat in en ansökan om en likadan som Anders har, en Mauser M12.
Oh, tumhålskolv, vad säger man?
Vad heter den? Max, tror jag.
Max,
ja.
Just det. Jättefint vapen.
Ja, verkligen. Alltså, för jag kände ju på han, alltså jag är inte nödvändigtvis ett fan av just tumhål, men jag är ju ett fan av vertikala grepp. Alltså att det inte är så himla svängt. Jag liksom fattar inte den grejen. Så, utan ergonomin blir ju nice och då fattar jag att man gör ett tumhål så att man får ett rakt stöd mot riktlinjen, alltså pipan om man säger så. Mm. Så det är liksom bara, det är som det. Men det där vertikala greppet och den här balansen känns ju riktigt nice i hans.
Ja, om jag förstår teorin rätt så är det ju också så att mot, liksom, du ska ju ha 90 grader mot ditt avtryck av finger. Alltså vilket betyder att du vill ju ha ett ganska vertikalt grepp.
Mm.
Och det säger ju sig själv om man nu skulle räkna på kraftriktningen. Att om man har en vinkel på allting så blir det ju inte liksom optimalt kraft och motkraft.
Det är så konstigt tänk från början, men det måste ju handla om att man vill kunna på ett enkelt sätt göra allt i ett stycke. Alltså typ stock och,
Ja.
vad kallar man det? Säger man chassi eller säger man stock
Så man
på
säger
hela
stock.
liksom schabraket? Ja.
Och sen finns det ju en till fördel där. Det är att du kan få en rak linje från själva, om man säger rekylen. Rekylkraften går ju rakt bak.
Ja, och det är det. Därför så jag förstår ju hela tumhålsgrejen och
Ja.
tycker, alltså självklart, det är ju ergonomin jag är ute efter. Jag vill ju ha det som att det är som en käpp med ett handtag.
Ja.
Att kraften går rakt bak liksom.
Det går ju rakt bak, alltså i den riktning som den ska, rätt in i kroppen.
Ja.
Utan att ta någon liten krok ner.
Mm.
Ja, det var ju superspännande. Jag har ju faktiskt skjutit den där. Vi var ju på skjutbanan och provade Pang-Anders. Den var jättefin. Superfint trycke. Jag gillade trycket, för jag är ju van lite lättare trycka eftersom jag pangar mer långt.
Ja.
Pang-Anders är ju mer att det ska vara lite motstånd. Han är ju van
Det kan
den.
vara bra för
Så han
honom.
inte är så,
Ja.
så han inte är så
Nej.
ivrig på het på gröten. Så han tyckte det var lite lätt. Men det där går ju att justera.
Ja, eller hur?
Fördel är ju också med den där att du spänner ju, jag vet inte vad det kallas för fina tekniska ord. Men att den är ju osäkrad ända tills du spänner upp säkringen. Då spänner du ju också fjädern.
Precis. Och jag tror att man kan få den med en mer klassisk säkring
Ja, just det.
där du har spänt upp redan. Men jag har ju också siktet inställt på just det. Det känns så himla nice. Särskilt typ med, ja, när man stökar runt liksom med snår och grejer liksom. Att den är 100% säker liksom.
Och säkerhet är ju viktigt. Jag har ju också provat jag har en M18 standard. Den är också jättetrevlig. Den är ju väldigt, väldigt lätt. Och det jag gillar är att kolven känns gedigen om man jämför med många andra.
Ja, men visst är det samma så här tjocka variant, va? Det är väl typ deras grej. Jaha, nej, koll. Ja, du menar, för fasen, nu jag är inne på slutstycket. Jag har zoomat in på det redan.
Du gick förbi kolven.
Ja.
Och
Jajamän.
det jag menade med kolven då, om man jämför med en vanlig tickarkolv till exempel. Så känns,
Ja.
och jag tycker kolven är viktig, så tycker jag den här kolven känns jättemycket mer bättre. Den känns som
Okej.
tyngre, rejälare, liksom, ja. Inte lika plastiskt ihålig om man säger som så.
Ja, just det.
Men det jag skulle komma till är det jag gillar jättemycket som jag inte är van. Det är ju att den har ju som två säkringslägen.
Ja.
Att du kan ju plundra den i säkrat läge.
Yes.
Det är ju genialiskt. Det borde ju alla vapen ha.
Det är ju fräscht.
Ja, det
Ja,
är
det är
jättefräscht.
ju fräscht.
För
Ja.
i regel på mycket av jakten som man bedriver så går man ju runt och bär sitt vapen. Kanske laddar det och sen plundrar man det.
Ja.
Och
Ganska
sen laddar
ofta.
man det igen och så bär man runt på det och så plundrar man
Ja.
det.
Ja.
Det är ju väldigt sällan du skjuter för eldavbrott för att du har slut i magasinet.
Nej, alltså det är inte. Jag öppnade ett mejl till oss, en fråga från en person som hör av sig som var ny jägare, eller beskrev sig som ny jägare och undrar så här, om vi hade liksom något tips så här, att tänka på när man är ny. Och ett av de tipsen är ju att oträna magasinsbyten. Det bör man inte göra helt enkelt. Inte i min värld i alla fall.
Alltså att man, nu måste jag tänka, vart såhär hjärngymnastik.
Man behöver alltså inte lägga så hemskt mycket vikt på att träna magasinsbyten. Just liksom avstamp i det du sa. Det handlar ju ofta om att ladda och sen plundra ett fullt vapen liksom.
Precis. Jag hörde en, när vi var, vi kan återkomma till det här kanske, för jag tror inte vi har pratat om det, men när vi var och jagade älg i nordligaste Sverige tänkte jag säga, så var det en som
Ja.
berättade att det var en farbror som hade jagat i samma älgjaktslag, jag vet inte hur många år, och han hade burit runt på ett och samma skott i 26 år.
Nej.
Ja.
Ja, mäktigt.
Det.
Men alltså något skott har han skjutit, tänker jag.
Ja, det var det.
På 26 år.
Jag tänker att vi inte, vi kollar inte upp, man ska aldrig kolla upp en bra
Nej.
historia, men kan jag också tänka mig
Nej.
att det är ju inte helt omöjligt att du är med några dagar varje år på älgjakten, men inte skjuter en älg. Så varje år har du liksom varit med, allt det sociala, allt det, kanske inte jättebrydd i att skjuta en älg heller. Jag har suttit på pass, kanske inte riktigt varit med. Det var ju en äldre här också. Och så har alltid haft samma skott. Du har som aldrig avfyrat det.
Ja, så himla mäktigt. Alltså lite mer, det känns ju som lite, för det, för mig, jag kan ändå skjuta lite jaktpatroner, jaktkulor ibland. Alltså typ på träning eller vad som helst och där. Men det, är ju, det känns ju så här old school och bara, ja men det här är mina jaktpatroner. Jag köpte ett 20-pack, 78. Och jag skjuter bara när det är liksom riktigt goda lägen och precis, rätt djur och allt det där. Och i övrigt så tränar jag med matchammunition eller typ min 22.
Precis.
Det är ju, ja, det är ju härligt alltså.
Och på den tiden, längre bak i tiden, tänker jag mig att det var typ en Norma Alaska.
Ja, ja. En slaska.
En slaska som jag burit runt på. Nästan så att det börjar bli blyspetsen börjar lossna i fickan.
Ja, precis. Alltså, lite extra, han är lite blå på ena lårfick. Alltså på låret där.
Ja.
Han har haft bly liggande i 27 år.
Men åter till vapnen då. Då ska vi se. Du sa en grej om ergonomi. Det är ju ett sånt här bra tips. Jag ägde ju en gång en... Nu ska vi inte outa en massa märken eller vad heter det? Varumärken. Men jag ägde en gång en GRS-kolv till Blasen som jag bytte, som jag trodde skulle bli så himla fint. Och jag har säkert pratat om det tidigare, men där är ju som själva handgreppet är ju inte 90 grader vertikalt, utan det är ju ganska vridet ut.
Ja, just det.
Så du, alltså om du ser på en gangsterfilm och så skjuter du med pistolen som en gangster, så skjuter du inte den liksom rätt fram. Utan
nej, men vissa, jag vet ju att vissa gillar det och vulkar upp där och så. Ja.
Precis. Jag personligen gillar inte det.
Nej.
Och då var det så att när jag sköt med benstöd så sköt jag helt okej, bra. För då funkar det, för då liksom den där själva vriden, torsionen som kan bli med handen då, eller som jag i alla fall har.
Ja.
Det togs ju upp lite av att liksom tog spjärn låst mot benstöden när jag låg på banan och sånt där.
Just det.
Men så fort jag låg liksom knöligt med en stubb under magen och snö överallt och liksom i skogen på en ryggsäck, så blev det ju som inte att det här mot stödet fram. Så då blev det alltid att jag på något sätt vred kolven. Alltså ja, det blir ju den.
Ja, det där är ju intressant. För så fort man ligger lite mjukt, så tycker jag, då har jag i alla fall en tendens att vilja, alltså att om grundtanken är att ligga rakt bakom vapnet, så har jag en tendens att vilja samla ihop mig lite mer. Alltså om man inte ligger på en betongyta, då kryper mina armbågar och så lite in under mig. Jag tycker det är lättare att bli avslappnad i skuldran och sånt då.
Mm.
Och ligga bra, för att det ges utrymme för det typ i snö. Och då blir ju den vinkeln kanske lite onödig då, tänker jag.
Ja, ja. Men det är väl som allt. Det är ju som nu, vi provar lite vapen, vi skaffar nya, vi provar sikten. Vi testar nya, gör av med gamla. Det bästa sättet är ju faktiskt att prova, se vad som passar en själv. Du och jag gillar säkert inte lika grejer.
Nej, det är mycket möjligt.
Till stor del gillar vi säkert ungefär samma, men det alltid finns det nyanser av det, så att det går inte att säga, för att svara på liksom den här nybörjarfrågan. Nej. Vi får ju ganska många sådana frågor.
Ja.
Vad är det bästa? Vad är det mest allround? Ja. Vad är liksom bruttan bär? Och det är ju jättesvårt att säga.
Ja, men, och just därför så valde jag att på det mejlet till exempel så svarar jag kanske väldigt slätstruket, det är mycket möjligt, men typ inte så mycket svarar jag, utan jag svarar snarare att men lyssna på dem med erfarenhet, men bara lagom mycket liksom. Behåll din egen typ etik och värdegrund liksom. Ta med dig det liksom du går in med, och så ta till dig det som är bra, tänker jag då. Men inte så här, alltså jag vet ju att man drar ju liksom hela tiden massa erfarenheter och man ändrar liksom lite uppfattning ibland och lite så. Men det är ju den resan man måste få gå också, tänker jag. Alltså det är ju lite härligt.
Det är ju jättehärligt. Och jag tror mitt bästa tips är ju att det här har ju helt och hållet med budget att göra. Men ofta som man är nybliven jägare så, om jag går till mig själv, så hade jag inte jättestor budget att köpa sikten och vapen. Men det finns alltid, ibland kan man köpa någon ärvebössa av en morfar eller någon som känner någonting. Jag tror att det egentligen spelar mindre roll, utan bara man börjar någonstans. För då får man ju en referens där.
Ja, men precis.
Nu hade jag den här kalibern, den här stocken, så har man börjat skjuta med det. Och så då kan man börja prata med andra och liksom, ah, tänka, då har du ju någonting att jämföra med. Men om man liksom inte har någon pryl alls, så ska fråga vad som det, för att man vill köpa så rätt som möjligt från början.
Det är ju lite klassiken. I så fall, om man ska lägga pengar på något så blir det ju med optik.
Ja.
Det är ju klassiskt, tänker jag. Men nästa, annars är ett tips som är van, alltså också kanske återkommer här, men det är ju typ fan, skaffa en hund.
Ja.
Då får man ju jakt liksom. Alltså dels så får man ju en sporre att hitta jakt och sen har man en hund som fungerar, och men då kommer man ha jakt. Mer eller mindre är ju det min känsla. Det beror ju kanske vart man är i Sverige också, men
Det så kallade hundtricket inom
ja,
jaktvärlden.
precis. Ja.
Va, och innan vi släpper avdelningen vapen så nämnde jag ju kort här att jag har ju avyttrat min 22 eller pipa.
Det här är
Ja,
ju
vilket
nördigt.
stort
Det här
steg.
gillar
Jag
jag.
har ju förespråkat hårt av 22 långa i
Och
alla fall.
jag, precis, för den oinvigde, Lars gillade verkligen den.
Ja, jag gillar verkligen och jag har typ jagat hur många år som helst med det. Men nu är jag vuxen nog att haka på alla trender.
Oj,
Och det är
oj,
ju
oj.
lite för att jag äger ju en blaser.
Ja.
Det vet ju alla vid det här laget.
Ja. Nej, jag försökte ta Anders roll där, det var fånigt. Ja.
Ja, precis. Jag äger blaser. Jag kan ju inte riktigt bära upp imagen. Men det är ju ett trevligt vapen. Det går ju inte att stoppa under stolen. Det är bra. Det smidiga där är att det är som man kan byta piper och man kan snabbfästa. Deras sadelmontage är ju fantastiskt, repeterar jättefint.
Ja.
Och när jag skaffade 22LR-pipan så har det ju spekulerats i 103 år om de ska släppa andra kalibrar, rimfire-kalibrar, alltså 17HMR eller Hornet eller någonting annat. Och jag väntade ju in i det sista med att de skulle göra, fick ju en massa rykten. Men till slut vart jag less, det sket jag, köpte under 22 långa för piva. Men nu har de släppt andra kalibrar.
Jajamän.
Och i kaliberfloran så finns ju då 17HMR, 22 Hornet och heter 17 Hornet?
Nej, det finns väl 17 Mack eller något sånt där, va?
Nej,
Vad heter den?
jag tror att det finns
Nej.
typ en 17 Hornet eller någonting.
Ja, men det kan nog stämma förresten, just det.
Ja.
Nu blandar jag. Det finns någon annan 17 också, men det finns säkert en Hornet.
Eller heter det Blaser någonting?
Ja, det är inte det du ska ha ändå, eller hur?
Nej, så här, nu kommer till min fundering här och där avdelningen där jag kanske behöver hjälp av någon lyssnare eller någon mer kunnig än mig. Jag hade ju tänkt skaffa mig en 17HMR, men å andra sidan har jag ju pratat nu med mina vänner och runt omkring där vi jagar ripa och tjäder fjällnära.
Ja.
Att det är ju många gånger vi kanske jagar skogsfågel en dag och ripa en dag. Eller alternativt, ibland kan du ju springa på den ena när du jagar den andra.
Ja.
Och då är det ju många som har på att bygga om de här 221 Fireball, heter det så? För att det blir ju ett klass 3,
Ja.
måste jag tänka sig säga. Det blir ett klass 3-vapen.
Ja.
Och klass 3-vapen får du ju här i Norrbotten, så får du ju fortfarande transportera på skoterkälke, slutstycket urtaget givetvis, etc. Följa alla regelverk. Men du kan både jaga ripa på fjället och få skjuta tjäder.
Ja, eftersom att tjäder kräver klass 3.
Ja, och då är det ju så fint att 22, kaliber 22 Hornet är ju en klass 3.
Ja.
Så då går ju mina tankar på, för om man nu skulle bygga om en sån här annan kaliber som är populärt att göra, så är det jättemycket meckande med det. Du ska liksom pipa om och du ska hitta ammunition som är jättesvårt. Du ska ladda och du ska få till den där pipan som inte tydligen verkar vara det lättaste. Om jag nu läser någon som håller på med det kan.
Räffelstigningar och
Ja,
ja.
Hornet är ju en jättevanlig kaliber här uppe. Jättemånga jägare använder ju den kaliber. Jag personligen har ju ägt en Hornet. Det var ju typ min första kaliber som jag ägde. Och det var
Ja.
en sak och någonting, en enpetare, för magasinet var borttappat så det var som en plastskena där. Så jag petade in ett skott, sköt, så fick jag peta in ett till.
Ja, fan, det duger. Ja.
Det duger, men det jag lite är rädd för att den bössan, den handlade jag till För att med handlad ammunition, dels var det ganska svårt att få tag på det, ammunition till Hornet då. Det fanns Seller och Belal de heter och RVS. Var på båda köpens ammuna gick jättedåligt. Alltså superdåligt.
Ja, det där är ju skräcken med att skaffa en sån här lite...
Ja, det kunde sprida liksom det, högt upp till vänster, långt ner till höger, förstår du? Det var inte konsekvent att flytta sig heller. Utan...
Nej.
Och då fick jag ju veta sen att det kan ha med räffelstigning att göra och liksom gulvikt och laddning. Det blir lite känsligt och sånt där. Och då, utan att kunna, det här kanske någon lyssnare som kan då. Så Hornet, den ska ju ha, det finns ju någon önskvärd räffelstigning som man vill ha på de där kalibrarna.
Ja, men det är konstigt. I min värld så vill man ha kanske en lite tajtare räffelstigning än vad ganska många producenter har till Hornet. För att få, om du har i alla fall en lite tyngre kula, alltså en helmantelkula.
Ja.
Så för att få god precision så verkar det vara ganska fördelaktigt att ha en lite tajtare räffelstigning typ, än vad många har.
Ja, det kanske är det. Till Hornet skjuter man väl typ mellan 2,9 till 3,2 gram skula.
Ja, precis.
Vill jag minnas, precis. Ganska bra.
44 grains upp till kanske 51. Ja, något sånt. Ja. Mm.
Nu ska du få höra här. Nu har jag en data framför mig här. Då finns den ju i... De kalibrar som finns är 22 LFB.
Ja.
Vad det nu är. 17 HMR, 17 Hornet, 22 Hornet och 22 VMR.
Ja.
Och på 22 Hornet läser vi twist length 16 inch.
Ja.
Genom 406 mm.
Och har du 16 inch räffelstigning så tror jag nog att man rekommenderar en kula som inte är så tung. För att den ska kunna få bra... Den kommer liksom rotera för lite. En tung kula kommer kanske sprida lite mer.
Ja, just det.
Tror jag.
Ja, men det låter jättebra. Jag kan alldeles för dåligt om det där. Men då, dels kanske någon lyssnar som har erfarenhet eller skjuter mycket Hornet. Och sen...
Och vad är frågan? Du vill ju ha fabriksladdad. En fabriksladdad helmantel som går...
Ja. Och alltså det är lite så här frågan vuxen att ha någon att hålla i hand. Jag vill att det ska vara bra precision. För jag orkar inte hålla på att handladda. Jag orkar inte hålla på att bängla med någonting som inte skjuter bra. Förstår du?
Nej, du vill ju bara kasta pengar på problemet. Få någonting. Och sen så bara, shit, det här funkar hur bra som helst. Och så är du jättenöjd.
Och de få gånger jag är ute så var jag jätteglad och jättenöjd.
Ja.
Jag har inte den, för jag har ju just nu där man är i livet så har man inte den tiden att sitta handlad och experimentera. Du vet, hitta liksom data och bara. Tyvärr. Även om det är ett stort intresse så är jag inte där.
Ja, det där är ju så tråkigt. För jag har en 17 HMR som skjuter som en dröm.
Ja, vad kul.
Med fabriksladdad. Ja, det är så himla bra.
Åh, oh, shit.
Och den är ju ganska potent liksom. Ja.
Faktiskt.
Men att den är en klass 4, det är alltså kulvikten är ju för klen. Mm-hmm. Liksom. Det blir aldrig en klass 3. Liksom.
Nej.
Det är ju synd, men så kan det vara.
Ja, så min fråga är, jag vill bara ha lite övertygelse om att 22 Hornet i det här pipsetet och att det finns någon ammunition som kommer skjuta bra. Bara lite övertygelse om det, så blir det kanske add to basket, go to check out.
Ja. Och 22 Winchester Magnum heter den va? Alltså VMR.
Ja, visst är det. Ja.
Är den inte intressant eller?
Det tror jag inte.
Nej.
Vad är den?
Det är också klass 3. Men det är ju... Hornet verkar ju vara vanligt för just det du beskriver. Det kanske finns en anledning till det.
Coolt, då har vi avklarat det, så får vi följa upp hur det går i den här vapendjungel och kaliberdjungel. Vi har ju också varit, jag tror vi är de första poddare sen vi var till Tornedalen.
Jajamän.
Norr om Pajala.
Norr om polcirkeln, tror jag.
Norr om polcirkeln också. Till och med det. Det var ju jättehärligt.
Alltså jäkla, ja. Verkligen härligt.
Vilken natur ska jag väl börja med att säga.
Ja. Alltså jag var som lite förvånad. Men jag hade heller liksom, jag vet inte riktigt vad jag trodde att jag skulle kunna förvänta mig. Men
Berätta, vad var du förvånad över?
det är ju lite plattare än vad jag
Ja.
skulle kunna tro. Eller hade kanske trott. Och det bygger ju
Det är
bara på okunskap. Ja, det är ju
jätteplatt.
verkligen platt. Och bara, det är ju platt och vidsträckt. Men det är ju också mäktigt att det är så. Men jag reflekterar i alla fall över att jag kan med 4-5 timmar i bilen komma till fjäll härifrån där jag bor. Och jag kan också med 12 timmar i bilen komma till typ tundra, eller vad man ska kalla det. Alltså vidsträckta, platta myrar. Och bara väldigt lite människor.
Apropå vidsträckta myrar, nu ska jag, det är inte vilken vidsträckt myr som helst, utan det är en av, ja, nu säger jag Europa, nu kan jag säkert säga fel, men vi säger Sverige i alla fall, största myrplatå
Ja.
som heter, nu håller jag på att surfa runt på en karta, den är ju helt gigantisk.
Ja, det kan man ju säga.
Den heter Kushniskaunovoma, kanske. Där var
Bra,
vår.
Lars.
Ja, hela,
Snyggt.
skitsamma. Det är massa myror som sitter ihop där.
Mm.
Det är ju helt galet. Det är en som jag känner som bor på. Han sa att det är typ, han hade en plan en gång på att göra ett maraton över myren. Nej, du kan typ springa 4,2 mil myr rätt över.
Åh, fy fan.
Men den är lite för blöt nästan, så det föll på säkerheten. Det är helt omöjligt att arrangera säkerhet kring det där.
Ja, säkerheten blir ju så, ja.
Ja, för
Just det.
jag och Lill-Ove var ju och stömlade runt där längst ut på och försökte hitta de där älgarna som står och gömmer sig längst ute på de där holmarna. Men du vet,
Ja.
vi gick 1 kilometer och jag tog det 45 minuter att alltså gå 1 kilometer.
Ja.
Det var så blött och det var så knöligt att gå och det var så otillgängligt så att.
Det blir grymt. Man ska ha ett maraton då, så har man sin obligatorisk utrustning. Pannlampa med extra batterier.
Ja.
Någon form av liksom räddningsdevice, typ en uppblåsbar ryggsäck eller någonting.
Ja.
En sån här lavinryggsäck typ, om man går ner sig. Typ nödblås.
Ja, allt. En
Någon typ av
helikopter.
finingssele, ja, som man kan bli upplyft med helikopter, ja. Ja.
Ja. Nej, det var jättemäktigt och jag har helt galet coola scener från det som vi ska ha med i våran kommande film. Det som är coolt som alla kommer kunna se sen, det är att det blir som en moderkaka. Det är som att det blir så här näringstarmar ut. För det finns ju som holmar i det här gigantiska myrlandskapet, så finns det som holmar. Små ögrupper och in till de här ögrupperna går det ju som vener av själva myr där man liksom som är fastare mark
Ja.
som inte är blöt. Det ser från det perspektivet jag har det ser helt galet läckert och lite skrämmande ut.
Ja, mäktigt. Shit vad vi går lite runt den heta gröten här nu, men det blir ju lite till att man kommer ju få gå in och kolla på filmen också.
Ja, men så är det. En klassisk cliffhanger.
Ja.
Men vi var ju hela gänget plus Björn. Det var ju helt supermysigt.
Björn var ju mysig alltså.
Ja, jättemysigt. Och hans hund Bella var ju lika mysig som Björn. Det var ju som sådan husse, sådan hund.
Världens coolaste jakthund.
Och ni åkte jättelångt och hade med er jättemånga hundar.
Jajamän.
Och alla hundarna fick springa runt. Och Björn lockade på älg.
Ja, det gjorde jag med, lite i hemlighet sådär, men ja.
Gick det bra?
Nej, nej.
Nej. Men du får ändå till lockljudet någorlunda.
Nej, det vet jag inte. Jag får ju ingen bekräftelse på det.
Nej. Nej, det är inte bara. Man måste pröva. Det är som allt annat i livet. Man måste
Ja.
träna för att bli bra på det.
Det som var lite mäktigt var ju att det kändes ju som att, alltså till skillnad mot det jag oftast jagar, älg till exempel, så var ju det som skilde här ganska mycket, förutom landskapet och sådär, så också Ja, men så typ, det är inte som att man är orolig för att få ett rådjursdrev eller någonting. Utan
Nej.
det finns skogsfågel och det finns björnar och det finns lite älgar.
Ja.
Alltså det var ju känslan i alla fall.
Väldigt lite är jag.
Ja,
Men
men
de finns.
ja. Det där är ju ett intressant ämne för Jägareförbundet, Sveriges alla jägare och Sveriges riksdag och regering, tänker jag.
Ja, och skogsbolagen. Och det kan ju också vara så, det är ju alltid varje år så går ju trender hit mer eller mindre, det är lokalt, de samlas sig, här är inga älgar alls och här är jättemycket älgar och sånt där, så är det. Men just nu känns det väl lite som att det är lite mindre älg
Ja.
i skogarna, i alla fall här i norr.
Jo, men det tror jag.
Men om vi fortsätter på älgjaktspåret då, älgjakten startar ju en månad senare i södern, eller hur?
Ja, det kan man, ja, precis. Där jag jagar oftast är det ju oktoberjakt, inte septemberjakt.
Ja, men precis. Och du har varit ute på lite älgjakt i söder. Berätta om det. Vi har ju sett lite bilder.
Ja, men till att börja med kan jag säga, alltså, det var ju super att vara där uppe i Pajala, eller
Ja.
utanför Pajala. Men där, känslan blir ju också, och jag hade ju inte någon annan förväntan heller, men min hund Kelle, hon är ju inte, alltså hon är inte riktigt, det är ingen
Nej.
Norrlandshund på det sättet. Alltså henne söker ju rätt litet och lite så här, alltså det blir inte riktigt samma sak så. Så att det var ju nästan som att jag rastade henne vissa dagar där, kändes det som.
Jag gick runt i skogen och rastade
Ja, men lite. Men också med andra. Alltså, fullt medveten om det. För vi hade ju andra hundar med oss. Så det var ju liksom inte det.
henne. Nej, men precis.
Men det var ju ändå så himla kul. Och faktiskt, för mig privat och kanske för henne, så var det ju väldigt tillfredsställande att komma till vår hemmamark sen. Och så hade vi en väldigt, eller ja, med mina mått mätt, en väldigt lyckad älgjaktsvecka på hemmamark då.
Ja, vad kul.
Och där hon fick komma till sin rätt liksom. Och
Ja.
ja, det var riktigt klart. Det slog mig att jag tror att jag har ett klipp kvar som för jag vart ju glad i som sjutton där. Jag postade lite sen stories och lite
Ja,
sånt. Det
ja.
sköts någon älg för henne och så här. Jag tror jag har ett klipp till jag måste bjuda på sen.
Ja, men vad roligt. Berätta om känslan där då. Lyckan att lyckas med sin hund, kan man säga så?
Ja,
Som är
ja
ung.
men alltså,
Ja.
gud. Alltså, det är ju, alla vill ju lyckas med sin hund. Det är ju alltid kul när hunden jagar bra på något sätt.
Ja.
Alltså, det är väl lite därför man har hunden. För att kunna glädjas åt det, bland annat i alla fall. Men det var ju, jag tror att hon har liksom lite flax. För man kan, eller så som jag försöker tänka på det, så har hon ju, hennes förra säsong var som injagningssäsongen egentligen. Och då, den blev ju halv eftersom att hon blev skadad i november.
Just det,
Och
hon
här
blev
nere
ska
har vi ju
just
ändå
ja.
säsong typ till sista januari. Så den blev ju kort. Så det blev en väldigt lång lågsäsong. Hon har fått komma igång lite nu tidigare med lite vildsvinsjakt och lite så här saker. Alltså eftersök och dösök och allt möjligt. Men ändå hyfsat liksom oprövad länge. Och sen så då i första såten, första dagen på oktoberveckan här, då skjuts en älg för henne. Som hon driver med skall. Hon har ju lite vaktel i sig och sånt.
Ja.
Och på fråga om det så var det såhär, ja för mig är inte det så noga typ.
Nej.
Jag behöver, eller jag tänker att det är inte noga om det skjuts för att det står still eller att det går sakta eller någonting. Hon driver ganska lagom fart även när det blir alltså fart. Så att det funkar bra liksom just eftersom hon skäller också. Så det var ju skitglatt och det märktes ju så himla tydligt sen hur hon, alltså hon bara tog steg för steg i hur stort hon sökte, hur länge hon höll på att rota liksom. Alltså det var som att hon bara växte i självförtroendet hela tiden liksom.
Ja.
Så att det gick ju jättefint.
Titt vad roligt. Hur gammal är hon nu?
Nu är hon 2,5.
2,5.
Ja.
Vi
Så
får
att det blir
se.
lite som att hon får fortsätta sin injagningssäsong, men hon börjar ju ändå,
Fatta vad hon
hon
håller
börjar ju
på med.
växa på sig. Ja, men lite. Och det var ju väldigt tydligt hur mycket det betydde för henne att få ett bra jobb med ett bra avslut där igen.
Ja.
Så hon fick ju något till jättefint avslut sen.
Ja.
Det var bara, hon växte nog jättemycket med det helt enkelt. Jag vet inte riktigt när jag ska säga att hennes injagningssäsong egentligen är slut då.
Nej, jag fattar.
Men det är lite skitsaksamma. Den här säsongen är väl... Alltså nästa säsong tänker jag att det är så som hon är nästa säsong är väl på ett ungefär som hon kommer vara resten av livet förmodligen.
Mm.
Med plus och minus framöver sen.
Så här kommer ju en bra fråga tror jag. För alla som kanske är i samma situation som dig eller som inte har en hund men som tänker skaffa sig en hund också. Det du beskriver nu, märkte du en skillnad på Kelly, att de lyckas att poletten trillade ner lite där? Eller var det så att tillfredsställelsen hos dig, förstår du vad du menar? För att oftast tänker man att nu förstod hon det här och liksom, hon kanske skete vilket. Hon tycker ändå fortfarande lika kul. Men att hon fattade.
Ja, alltså det där är en bra fråga. Det är evigt återkommande liksom. Det är säkert både och. Jag blev påverkad av det. Men jag lärde mig också, bara som en sån sak, att den första älgen där, en sån enkel sak som att jag tyckte att hon blev trängre i söket plötsligt. När vi gick, det var väldigt tätt och blött. Och då tänkte jag att, blir hon orolig nu eller osäker liksom eller någonting? Och det är mycket möjligt att det var något sånt som hände, men då började jag smyga mycket mer istället för att pausa eller liksom undra om det var något fel på henne. Och det var ju lite tur, för att ganska snart så tog hon ju upp, inte så långt därifrån heller. Så att hon hade nog bara blivit lite så här, jag vet inte, försiktig eller kanske osäker, det är mycket möjligt, men hon fick liksom bara jobba på och så blev det upptag. Och det var, jag skulle säga att det var i alla fall tre älgar som hade stått.
Just det.
På som en liten holme där. Det var ganska blött runt omkring. Ja. Så det var tydligt att de hade stått där precis där hon tog upp. Och så hon hade väl känt liksom att nu...
Nu är det någonting.
Ja, nu höll hon, så fick hon rota på lite med det. Och så fick jag bara se till att smyga med då.
Hon känns ju väldigt tuff, kaxig. Som att hon har karaktär, kan man säga det.
Ja, och jag vet inte om man... Ja, jo, det, hon vill ju gärna... Hon ger ju intryck av det. Och hon är ju...
Ja.
Men hon är ju så himla mjuk, liksom. Alltså hon,
ja, jättemjuk.
Man kan säga vek eller mjuk, men hon är ju mjuk, tycker jag. Men däremot så... Hon använder ganska mycket sin... Vad ska man säga? Sin lust. Alltså hon överkommer svårigheter och sånt där med hjälp av sin... liksom jaktlust och sin liksom lite jävla ranamma snarare än ren bara arbetslust och självsäkerhet.
Ja,
det skulle jag säga.
Men det syns ju på henne, klipp till liksom alla hundar som vi hade med i Pajala.
Ja.
Inne i stugan så där. Om alla hundar liksom har kommit sig till ro.
Ja.
Och är ganska så här till freds, kanske lite trött och ganska helt liksom belåten.
Ja.
Då kommer ju alltid Kelly så lite småflinandes bara, och peta på någon. Lite som när syskon bråkar med varandra. Så kommer ju hon då. Hon kan ju som inte låta bli.
Nej.
Att gå fram till någon och liksom så här, buffa lite på dem eller låtsas småra lite. Sen säger får jag någon reaktion? Kom igen då, kom igen. Så, men låt mig vara. Ja. Så ingenting där. Jag går inte nästa.
Men hon är, det är lite så här. Hon är lite ättre.
Ja, lite. Fruktansvärt fin päls.
Ja.
Alltså den svarta glatta pälsen, det är helt, vi pratade om det allihopa sist.
Ja.
Det är helt galet.
Ja. Ja, det hon blir en, det blir en fäll av henne sen, tänker jag.
Ja. Men det är också för att du sitter med borsten och balsam varje dag.
Jajamän. Nej, jag har ingen aning. Hon är bara så. Hon är fin, ja.
Coolt. Ja, jättefin.
Alltså det var ju glatt.
Det var ju glatt. Så du har varit ute på några älgjaktsvängar, du och Kelle med andra ord.
Mm. Sen, och nu har vi tagit lite lugnt. Alltså för att vi har varit tvungna.
Mm.
Färga in hemma helt enkelt. Och så här. Men det blir ju mer jakt framöver nu. Det känns jättekul. Och det blir ju lite att... Det får lite bara gå som det går. För varje riktigt så här bra erfarenhet. För just eftersom hon också efter det här drevet sen hade ett gångstånd som liksom stod lite och gick lite och höll på att joxa. Att hon också fick det gjort.
Mm.
Så känns det som att nu kan hon hålla på att tramsa och göra någon form av tillbakagång mentalt eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Alltså jag är bara glad ändå och så får hon liksom bara jobba på nu. Och om vi jagar med passkyttar eller om vi är ute själva och om vi kallar det jakt eller hundträning, det kommer inte spela så himla stor roll nu då.
Nej.
För nu fick jag som ett kvitto till då, och att hon är igång liksom. Och hon jagar också någon vildsvin där. Där märkte man ju att hon inte bara är dummodig liksom, utan
nej.
Hon reste ett vildsvin ganska nära sig så alltså man hör hur det så här dunsar iväg och ställer sig och morrar typ. Vilket var lite så här läckert, för att vi hade ändå typ vinden i ryggen i princip mot det.
Ja.
Och då var hon ju ganska nära mig en liten stund.
Ja.
Och så klev jag bara på och klev fram, tänkte det spelar ingen roll. Nu får vi ju, det är så här vi jagar gumman liksom.
Ja, precis.
Och då var det ju väl lite fart, och då blev det ju en jäkla fart på henne med.
Ja, kul.
Och så var det jättekul. Och då stod jag ju typ i legan.
Ja.
Så den hade ju verkligen legat där och gottat sig och tänkt att vi skulle gå förbi säkert eller någonting.
Ja.
Men det var tydligt så här att... om hon jagar vildsvin fortfarande, men hon är lite försiktig liksom. Och det gör ingenting.
De är ju jätteläskiga.
Ja, fan. Vad är det för jäkla djur? Bara ställer stå kvar där och morrar. Alltså,
kommer hon, om hon tar upp en älg då, är drömscenariot, kommer hon att liksom... ställa sig och skälla? Kan du smyga in, tror du, och få ett läge på ståndskall för henne?
Ja, det är nog... Ja, det tror jag.
Ja.
Eller det märker... Hon har ju det i sig. Men hon är nog inte den perfekta... Hon kanske kan bli det, men jag kommer liksom inte bara jobba för det heller. Men hon är nog inte den perfekta ståndhunden så. För hon är nog lite het, tror jag, i upptaget.
Mm.
Och det kan ju komma att ändras. Men för mig är det lite... det är sak samma så som jag jagar. Jag jagar inte bara älg med henne, och hon, och när jag jagar älg så är det helt okej om passkyttarna skjuter också. Alltså det tycker jag bara är roligt.
Ja.
Alltså, hon är den typen av hund som kanske ska jaga så, tänker jag.
Här kommer min erfarenhet av ståndskall på älg.
Mm.
Eftersom jag då inte är en fanatisk älgjägare, men uppskattar all form av jakt. Det är inte jättelätt att smyga på ståndskall på älg.
Nej.
Jag vet inte om jag har trott det innan heller. Eller på något sätt, men jag kanske hade trott att det skulle vara lite lättare än vad det faktiskt är. Nu är det säkert beroende på vilken älg och liksom om de står och hittar dit. Men det är ju så många saker som ska vara rätt.
Ja, eller hur?
Och när du väl kommer fram så kan du ju också ge dig fan på att om du nu lyckas få visuell kontakt eller inte, så står de ju in i något så satans tätt så att det är helt omöjligt att se vad det är eller vad de gör, och så kasta vinden hit och dit och du vet, det ena och tredje. Men superspännande att gå in på ståndskall.
Ja, men det är ju väldigt lätt att förstå fascinationen när man har varit med om det.
Ja.
Eller alltså att sälja sig till en hängiven ståndskalls tycka ommare.
Ja.
Men det är som du säger, det är ju skitsvårt. Det är lite som att pröva träskälla jakt.
Ja, men eller hur?
Och så tror man, alltså det kan verka lite enkelt, men det är ju typ hur svårt som helst.
Ja, men precis. Och sen är det väl lite som allt man håller på. Om du nu ser någon film eller klipp på YouTube och någon som har kanske till och med gjort en kollektion av alla bästa ståndskalls. Det är ju av alla älgjaktssituationer som är i landet Sverige, så är det ju liksom, så ser du ju inte alla de miljarders gånger det gick loss.
Nej, verkligen inte.
Vilket är ju säkert otroligt betydligt mycket mer än de gånger där det gick hela vägen.
Ja, verkligen. Ja, sannolikt, tänker jag.
Du, vad tiden går fort när vi har kul
och
ska försöka podda kapp i livet.
Och mycket, nu blir det ju vapen och jakt här och hundar.
Vi skulle ju nudda vid något annat ämne. Hinner vi det?
Ja, men vi hinner nog det en kortis. Alltså, vi har ju fått lite... Vi får ju en typ en stridström, eller nej, det är det inte. Men då så får vi ju lite återkoppling från följare och inte sällan på podden. Och det är ju jäkligt roligt.
Alltså jättekul. Nu ska vi inte säga stridström, men vi får ju dagligdags får vi alltid feedback, vilket är superroligt.
Ja, det är ju kul. Det är helt klart. Och något som jag som har varit lite så här återkommande, det är ju folk som liksom vill plussa eller inte plussa, men på något avsnitt när vi pratar om typ jagbudskap och lite så här grejer. Och det där, det är ju jättekul, för dels så visar ju det att man har lyssnat på ett äldre avsnitt, och dels så har man i så fall, tänker jag, om man återkopplar till oss på det sättet, faktiskt haft en behållning av att lyssna på avsnittet, och det är ju glatt liksom.
Ja, jättekul.
Och det är någonting som jag liksom har klurat på, just den delen, privat så här, i min relation och sånt där, så har jag verkligen jobbat lite mer med det nu, det sista igen, eller vad man ska säga då.
Berätta.
Ja, men det här med hur poängen, eller man säger storheten med att försöka sluta leta fel utanför sig själv, utan att försöka leta vad det är som skaver inuti istället. Att kunna fundera på sen, men varför, om det nu är så att jag hamnar i att jag letar fel hos en vän eller min partner eller någonting annat, och så är jag upplever att jag är ledsen eller arg eller något så här sur liksom. Och att man funderar så, men vad är det jag känner, och hur och är det så att jag skulle kunna uttrycka det på ett sätt utifrån mig. Att istället för så, men du, Lars, du gör alltid så här när vi poddar. Det är så himla dumt liksom. Ja. Att jag istället, vet du vad Lars, jag blir ledsen eller sårad när jag upplever att du pratar i mun på mig. Ja, du vet, så, vad det nu är. Och att man, att försöka liksom jobba med att hitta den, om man kommer så nära den typ riktiga känslan som möjligt hos sig själv. Och att våga försöka uttrycka den utifrån sig själv. Och sen, för då kan ju mottagaren av det här som man liksom berättar göra lite vad den vill med det.
Ja.
Men upplevelsen är ju att ofta när man delar med sig på det sättet så blir man inte förlöjligad eller förminskad för det. Utan snarare så, om man lite tur, så kan man få till och med få lite bekräftelse i det. Och då har man ju liksom både hjälpt sig själv genom att liksom titta på problemet, eller vad man säger, titta på det, den kärnan i det här, någon form av dålig känsla eller liksom upplevelse. Det har man hjälpt sig själv, och sen så har man också hjälpt den andra att kanske hjälpa, i mitt fall, mig med det. Genom att säga, bekräfta mig i det mer. Eller tänka på att göra det annorlunda eller någonting annat.
Det där är ju jättebra. Plus att du, liksom, du ställer ju frågan på ett fint sätt. För alla har ju rättigheten, tänkte jag säga. Det låter jättedumt. Men man kan ju alltid berätta hur man känner.
Ja, precis.
Och det är mycket lättare att säga hur jag känner. Än att jag ska hoppa på dig. Och liksom, för då blir det mer en anklagelse. Liksom, jag tycker att du och bla bla bla, du och du. Då kanske i många fall så går ju liksom andra parten i något försvarsinställning. Bara, oh.
Ja, men självklart. Och precis, det är ju ganska naturligt. Det blir som ett angrepp.
Ja, och då är det ju mycket lättare. För att man har ju, det är alltid lätt att kunna säga, när liksom, jag känner så här. Eller när du gör så här eller säger så här, då känner jag så här.
Ja.
Det behöver vi alla träna på. Jag håller också på att försöka träna mig på att bli bättre där. Och det är ju jättebra. Det är som du säger, det är ju flera flugor än smäll.
Ja, och det som jag tycker är lite läckert med att försöka bli bättre på det är att när man gör så, när man börjar titta på sig själv, alltså fundera verkligen, vad är det som känns och vad är min upplevelse? Hur kan jag uttrycka den utifrån mig? Då öppnar man ju upp lite, alltså det är som att man tar bort några glasögon liksom, och då börjar man ju titta på sina vänner eller i sin relation eller relationer också på samma sätt. Vad är det Lars, hur kan Lars uppleva det här, vad är det Lars,
precis,
skulle Lars behöva mer bekräftelse av mig eller eller liksom så här på något sätt, vad kan jag synliggöra mer?
Jättebra.
För att När jag lyfter fram mig själv, då får jag så himla fin respons. Och det mår jag bra av.
Ja.
Det skulle jag vilja göra för Lars också.
Ja, det är ju superstarkt. Det är ju jättebra. Och jättebra också. Det här kan man ju använda i alla situationer och alla relationer. Du var ju jätteduktig, Lex. Vi tog ett tillfälligt akt när vi var i Pajala i jaktkojan efter jakten. Och så vi fem inom toppenjakt, eller hur? Vi hörs ju dagligdags i chatten och på telefon och överallt. Och det, vi är ju världens bästa jaktgäng. Alltså inom vårat gäng.
Ja,
inte för att mäta oss mot andra jaktgäng, men vi är, tycker vi, i vårat gäng. Tillsammans, ja. Vi fem är vi världens bästa tillsammans. Ja. Och där tog vi en liten sittning. Vi var ju faktiskt så vuxna nog. Så vi satt och surrade efter jakten med en pilsner i handen.
Ja.
Och det tyckte jag var jättebra. Det var liksom ingen agenda eller någon dagordning. Eller vi sa att men vi går igenom det. Och så gick vi, var det två varv laget runt.
Ja.
Och så fick varje säga lite. Vad liksom var med tankar och liksom vart vi är och vad vi tror och hur vi känner och hela den biten. Så vi liksom gick ju två varv runt där. Och det var som att, ja men, man kalibrerar in vattenpasset.
Ja, verkligen.
Och liksom, det krävs ju så lite då. Det blir liksom inga missförstånd och alla liksom, det är så mycket lättare sen att ta snabba beslut. För alla är eniga liksom i grunden.
Ja.
Jo, vi ska ha en betongplatta på huset. Vi ska inte ha krypgrund till exempel. Ja, men bra. Då står vi alla på den. Så då liksom,
precis,
så
för att man kan basera den typen av beslut på att man vet vad andra värderar. Mm. Och vad de, precis.
Och sen är det också viktigt att liksom alla, eftersom vi ändå är fem stycken så med alla sitt livspussel hit och dit, så är det ju bra att man tar en avstämning.
Mm.
Vart man är i livet, ja, hur det känns, vad ens liksom tankar med toppenjakt är och delaktighet och hela den biten. Så det var ju helt fantastiskt. Det var liksom, det var jättebra.
Ja, det tyckte jag var härligt. Ja.
Och bra av dig, det var du som styrde upp det, så det var ju skitbra.
Tack. Och det kommer vi göra igen, menar jag.
Ja, också. Gud ja, det är ju liksom, men det är ju med alla sådana här saker, det är ju ingen quick fix liksom. Åh, nu har vi gjort det här en gång, nu är det löst för
allt. Ja, checka den här rutan.
Ja. Slänger åt sidan, klart. Med anledning av det så tycker jag ju att alla som lyssnar på podden och följer och sånt där, det är ju bara att fortsätta skicka DM på Instagram, mejla toppenjakt@gmail.com, kommentera på vår YouTube-kanal. Vad är det mer vi säger, Lex? Tuta om ni ser oss.
Ja, typ.
Så rundar vi av dagens avsnitt. Vad kul att vara på podden med dig, Lex.
Ja, men tack detsamma. Verkligen. Och tack till er som lyssnar.
Ja, ha en jättefin tisdag. Så hörs och syns vi.
Oh yeah, det gör vi.
Yes. Kram
på er.
Puss och kram.
Hej.
Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.